Det är jag som är Roger Engström, alldeles helt vanlig, dödlig person med tro på evigt liv. Ja, grundskola, 3 år på byggprogrammet. Sen har jag varit teamare 2 år, teamträningsskola, och så var jag teamare i kyrkan 1 år. Och kamratstödjare på Vitalaskolan, högstadieskola i stan. Så det är väl det jag har att skryta med. Det är en bedrift. Nej, men sen... ja, är det väl livet i allmänhet. Och jag ska dela några tankar med dig här idag. Och vi har ju tema som är växande tro. Och vad är det som gör att tron växer? Och vi har ju det här med att läsa Bibeln. Komma regelbundet på söndagar, gå på gudstjänst. Vara med i en hemgrupp. Var engagerad i kyrkan, var med i team. Lyssna på podcast, åka på missionsresa. Gå en bibelskola. Få se under och mirakler. Det är ju saker som gör att tron växer. Och det finns ju väldigt många bra saker. Och men jag ska... fastna vid idag. Det första jag sa är att läsa Bibeln med Guds ord. Och det står så här i Romarbrevet kapitel 10 och vers 17. Tron kommer av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Så Bibeln själv säger att tron kommer utav sitt eget ord. För det är Kristi ord, det är Guds ord. Och utifrån det så kommer tron. Det är vad Bibeln säger. Och alla de här sakerna jag rabblade upp tror jag hjälper dig. Men vad Bibeln säger är att det är Guds ord som tron kommer av. Så om du vill att din tro ska bli starkare, håll hårt i din bibel. Det är det tips jag kan ge dig idag. Psalm 119 och vers 130 säger: när dina ord öppnas, ger det ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Men jag läste och bara, wow. Alltså det här med enkla människor. Alltså ibland så kan man ju känna att det kan vara svårt att förstå Bibeln. Och det kan det ju vara. Men det står ju ändå att men när det här öppnas så ger det ljus. Det ger förstånd åt enkla människor. Åt vanliga människor, precis som du och jag. Utan 5 år på högskola i teologiexamen. Alltså, Guds ord öppnar upp vanliga, enkla ögon. Och det finns en sång som jag har tänkt på de senaste 2 veckorna. Och där det går: genom allt har jag lärt mig tro på Jesus. Genom allt har jag lärt mig tro på Gud. Genom allt har jag lärt mig att lita på hans ord. Och det är väl på något sätt det som livet gör. Att man går igenom erfarenhet, och på något sätt genom allt så får man lära sig att lita på Guds ord. Man får lära sig att lita på att men Guds ord är sanning. Och Gud håller vad han lovar. Och att de löften som finns i Bibeln, att de faktiskt gäller mig. Alltså det är så lätt att säga att ja, men det är det här och det här, det gäller dig. Det är för dig, det är för dig. Ja, men det är för mig också. Och det är det som man mycket mer vill hamna i och förstå att ja, men det gäller mig. Varje Guds löfte är till för mig. Och vad Gud lovar, det håller han. Vad du och jag lovar, det är inte alltid vi håller det. Men förhoppningsvis gör vi det. Och för att kunna växa så är det ju bra att kunna veta vad som står här i. Eftersom vi nyss läste att tron växer ju utifrån det här. Så att om jag inte vet vad som står, hur ska jag då kunna växa? Och så här, Guds löften, det kanske inte är vad folk i allmänhet pratar om så. Rent generellt. Men det finns en del Guds löften i Bibeln, ganska många faktiskt. Så vi ska tala om några stycken. I Jeremia 29:11 så står det så här. Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är goda och inte onda. För jag vill ge er en framtid och ett hopp. Gud har en plan med ditt liv. Du har en framtid och du har ett hopp. Det är ett löfte. Och oavsett vad dina känslor är just nu. Oavsett vad du tänker. Så är det faktiskt så att Gud har en plan med ditt liv. Gud har en framtid för ditt liv. Gud har ett hopp med ditt liv. Och det är inte baserat på dina känslor, utan det är baserat på hans ord. Och det är bättre att läsa och se vad hans ord säger än vad mina känslor säger. För mina känslor överstämmer inte alltid med Bibeln. Jobba på det. Men det är inte alltid så. Men då kan jag läsa att ja, men jag vet att Gud har en plan för mitt liv. Och det är goda planer. Och alltså jag tror ju att livet är mer än måndag, fredag, helg, måndag, fredag, helg, måndag, fredag, helg. Jag tror att livet innehåller mycket mer än den här liksom vanliga vardagslunken där inte någonting händer. Jag tror det finns mer att få ut av en vecka. Gud vill att du ska växa i tron på honom. Han vill att du ska blomstra. Meningen är inte att du ska överleva, utan det är att du ska övervinna. Utmanas att göra det där lilla extra som Gud ber dig att göra. Och Gud vill att du ska njuta av livet. Han älskar dig så otroligt mycket och han vill ditt bästa. För han har ju goda planer för dig. Det är inte onda, det är goda planer. Han vill ditt bästa. Han vill att du ska utvecklas. Och så vidare. Det här innebär ju inte att du slipper lidande och svårigheter. Man önskar ju att det kunde vara så, men det är inte så. Alltså vi går alla igenom händelser och situationer som vi önskar att vi inte skulle gå igenom. Alltså vi lever i en fallen värld. Vi lever i en värld som är konstig och skadad och så på många vis så att saker och ting händer i livet. Men Gud har ju ändå goda planer för dig. Även om det har hänt någonting som inte är gott, så är Gud ändå goda planer. Och detta är väl egentligen en början till att kunna växa i tro. Det är ju att förstå att Gud har en plan med ens liv. Att Gud älskar en. Och Gud vill ju använda alla människor på olika sätt. Och vi är välsignade med olika gåvor. För han har en plan med ditt liv. Han har gett dig gåvor. Och vi är ju alla olika. Gud har inte samma plan för alla människor. Ja, det har han ju på ett vis, att han vill att alla ska ära och tillbe honom. Men sen är vi olika och vi har olika inriktningar, vi har olika gåvor och så vidare. I Matteus kapitel 6 så talas det om hur vi inte behöver oroa oss för det allra mest väsentliga. Och vi lever ju i ett välfärdsland som har mycket mer än vi behöver. Och det vi behöver, eller det vi vill ha, kanske vi egentligen inte behöver. Men vi upplever att vi behöver det. Men Matteus skriver om mat, kläder och hus. Och Gud som är himmelen och jorden skapar, han som har allting under kontroll. Han ombesörjer fåglarna utan att det sår, utan att det skördar, utan att det samlar i lador. Så ser Gud ändå till att de har mat. Och han klär gräset med liljor. Hur mycket mer skulle han då inte ta hand om oss? Alltså, han tar hand om himmelens fåglar. Tro inte att Gud inte vill ta hand om dig. För det vill han. Han har ju goda planer för dig. Oroa dig inte och gör inte bekymmer vad ni ska äta, dricka eller klä er med. Gud vet ju att vi behöver allt det här. Alltså, det här är ju det mest elementära, viktiga. Gud vet det. Han vet att vi behöver mat att äta. Han vet att vi behöver ha kläder på oss. Han vet att vi behöver ha någonstans att bo. Alltså, Gud har inte glömt bort det här, så don't worry. Och så står det så här Matteus 6:33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Sök först Gud. Sök först hans rike. Sök först hans rättfärdighet. För då kommer Gud att ge dig det du behöver. Om det är så att du är i en kämpig situation där det är jättetufft. Kanske att jättetufft att ta råd och köpa kläder. Ja, men sök först Guds rike och hans rättfärdighet. För då ska han ge dig det här som du behöver. Det finns många grejer som vi vill ha som vi kanske inte riktigt behöver. Men det här är ju så väldigt viktigt. Sök först Guds rike. Så ska han ge dig. Det är ett löfte. När jag efter gymnasiet hade varit timmar i 3 år och jag behövde ett jobb för att kunna försörja mig, så läste jag den här versen och verserna innan. Jag läste det jättemycket. Jag läste det högt, jag läste det tyst, jag talade ut det. Och jag levde med de här verserna väldigt mycket. Och jag ropade till Gud. Och vad jag upplevde och vad jag kände, så att Gud, jag har gjort vad du har bett mig att göra. Nu får du ta hand om resten. Du har lovat dig ditt ord och du är trofast. Så nu, Gud, du måste gripa in, du måste hjälpa mig. Och det var en kamp ett tag, men på ett fantastiskt sätt så löste det sig. Och jag fick ett jobb som jag har kvar än idag och som jag är jätteglad och tacksam för. Hebreerbrevet kapitel 10 vers 35 säger så här, att kasta därför inte bort er frimodighet, som ger er stor lön. Om man vill se någonting som man aldrig har sett innan, så måste man göra någonting man aldrig har gjort. Kanske är ganska logiskt. Och frimodighet sticker ju ut och är inte det bekväma. Det är kanske inte alltid jättebekvämt att vara frimodig. Alltså på något sätt, man sticker ut hakan. Man gör någonting som kanske inte riktigt förväntas eller så, va? Men om man inte vågar göra något, så kan man inte gå framåt, utan man är kvar på samma gamla ställe. Men se det som ett Guds löfte. Att frimodighet ger stor lön. Många kämpar med att de skulle vilja vara mer frimodiga. Men lita på att Guds ord, det Guds ord säger, är sant. Är du frimodig, så för det med sig stor lön. Och jag tror att det gäller på alla livets områden. Låt inte misstag och misslyckanden styra din frimodighet. En kompis med mig för ganska många år sedan gick till ett äldre par i församlingen och sa: Vill ni bjuda mig på mat idag efter gudstjänsten? Och vi bara, ja, men frågar du verkligen det? Ja, frimodighet ger stor lön. Och så fick han mat. Och det på något sätt har bara hängt med i mitt liv att, ja, men frimodighet ger stor lön. Alltså oavsett vad det är. Och jag minns hur han liksom låg med hela ansiktet och bara, ja. Nej, men frimodighet ger stor lön. Hade jag inte frågat, hade jag inte fått. Och jag tror man kan applicera frimodighet på andra saker också. Och vi ska vara visa och inte dumma, men vi kan vara frimodiga. För jag tror att frimodighet är någonting gott. Var frimodig att prata med den som du känner lite halvdant sådär. Du kan få ett fantastiskt samtal. Bara det att man vågar ta det där steget. Var frimodig att be om hjälp, för du kan verkligen få det. Det är jättebra att få hjälp om man behöver det. Men ibland så är det som att, nej, men jag vill inte fråga. Nej, men var frimodig. Fråga, det är ju stor lön. Var frimodig i dina böner, för Gud svarar på bön. Var frimodig med att åka på en missionsresa, för det kan förvandla ditt liv. Där kan du få uppleva saker och ting som vi inte ser av så mycket här just nu. Men var frimodig. För det kommer att bära med sig lön. Och det är ju lite så att vi vill ju gärna ha lön. Men det står ju inte bara att vi ska få lön, utan vi måste också göra någonting för det. Nej, men var frimodig. I Matteus kapitel 28, vers 18-20, så står det så här: Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och ge alla folk till mina lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se jag med er alla dagar in till tidens slut. Ett säkert sätt att veta att Gud är med en är att leva missionsbefallningen. För det är ju vad det står här i de här verserna som missionsbefallningen är. När vi gör detta så har han lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Om det är någonting som är utvecklande så är det att dela sin tro med andra. Man utmanas och utvecklas och det skärper ens egna tro. Och det är en sån välsignelse att dela sin tro vidare med andra. Och Jesus verkar när vi sträcker oss ut oss. Alltså det är på något sätt som att när vi tar ett steg så då är Gud med. När vi är frimodiga då är han där och så ger han lön. Han är med och det står ju här och jag ska vara med alla dagar in till tidens slut. Och det står ju att jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Varför ska vi gå ut? För att jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Så gå eftersom jag har all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut. Om Jesus hade sagt att jag har mycket under kontroll men inte riktigt allt. Ja, då hade man ju kunnat känna en viss ängslan och bävan. Men det står att jag har all makt i himmelen och på jorden. Och för att jag har all makt så kan ni därför gå ut i hela världen. Och jag minns det så väl när jag var ute och gick en promenad och jag gick väl och rabblade de här verserna och när, liksom, när det gick upp för mig att ja, för att Jesus har all makt i himmelen och på jorden. Därför kan vi gå ut. Och han har lovat att vara med oss alla dagar. Varenda dag in till tidens slut. Det är ett löfte. I Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 4 så står det så här att och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga till det som förr var är borta. Vi lever i en hård värld och detta är på något sätt en tröst för mig. Jag lever i hoppet om att en dag komma till en plats där ingen smärta finns. Där ingen ondska finns. Där ingen lidande finns. Jag vill lyfta blicken mot himmelen. Och veta att himlen är öppen eftersom Jesus har gjort det möjligt. Att få kunna komma dit. Inte så att jag bara stirrar dit och längtar emot himmelen. Jag lever på jorden för att så många människor som möjligt ska få chansen att kunna komma dit. Men för att kunna vara fokuserad så gäller det att ta siktet på målet. Och målet är ju på något sätt en plats jag beskrev. Alltså, det är ett löfte om hur det kommer vara i himmelen. Där ingen smärta finns, där ingen lidande finns. Och jag bara känner tacksamhet att jag vet att jag är på väg däremot. Och det kan hjälpa mig. När det kan vara kaos i världen och det är mycket som händer så... Nej, men det är det här jag har målet. Och Gud säger att på något sätt beskriver det här och jag tar det som ett löfte att det är så det kommer att vara. I psalm 91 och vers 11 så står det så här att han ska ge sina änglar befallning om att bevara dig på alla dina vägar. också ett löfte som Bibeln säger att Herrens änglar ska vara med och bevara oss. Och jag tror att vi är mer änglabeskyddade än vi anar. För Gud har lovat att sända sina änglar om beskydd. Det är ett löfte som står i Bibeln. Och många gånger så kanske vi inte ens märker hur beskyddade vi är, för att änglarna är där före innan vi ens hinner reagera. Och jag brukar ha för vana att tacka Gud för änglabeskydd. Och jag vet att den bild som kommer här nu är många som har sett, kanske inte alla. Innan vi körde av vägen så bad vi en bön tillsammans. Och jag minns hur jag bad: tack Gud för änglars beskydd. Och det är på något sätt, ja, men då lärde jag mig att tacka Gud för änglars beskydd. Vi gör dumma saker ibland. Och, men Gud är god. Och jag är övertygad om att vi var änglabeskyddade. Vi var 3 stycken, mer eller mindre oskadda. Jag var sjukskriven i 6 veckor. Inga min efter det, någon av oss. Så en fraktur på en nackkota. Hade det varit 1 eller 2 åt sidan så hade jag varit förlamad. Men jag tror på änglabeskydd. Och jag vill veta att det löftet finns. Så det är bra att ha koll på vad säger den här boken? Vad säger Bibeln? Vad finns där för löften? Och det gör ju att tron kan växa. Och vi behöver inte leva i överdriven rädsla. För änglar är med oss. Naturligtvis så är vi smarta och vi ska inte göra dumma och dumdristiga saker. Och det står ju att du ska icke fresta Herren din Gud. Men jag tror att Gud är med oss och jag tror att Gud beskyddar oss. Ta det som ett löfte och tala ut det. I Matteus kapitel 11 och vers 28. Så står det så här: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Många människor, inklusive jag själv, är ibland stressad, pressad, trött, orolig av olika anledningar och av olika slag. Men vet det att Bibeln säger att det finns vila att hämta. Att komma till Jesus är fantastiskt. Och jag är övertygad om att Jesus vill ge frid och lugn och ro och harmoni. Och vila. Men det handlar ju om att komma till Jesus. Ibland så vill vi bara ha lugn och ro och frid och harmoni. Men vi glömmer att det är ju Jesus vi måste komma till för att få den här vilan. Jag tar det här som ett löfte. Att Bibeln säger att bär ni på tunga bördor så ska jag ge er vila. Men det står ju kom till mig. Alltså det är i samma vers, det hänger ihop. Alltså, man kan inte ta russinen ur kakan. Man måste se hela sammanhanget. Och det är ju det som är hela grejen. Stilla sig inför honom. Ta tid med Jesus. Och läs Bibeln. Det är så jättebra. Och mycket av det vi oroar oss för och känner oss pressade för hjälper ju bara att lyfta blicken Alltså vi oroar oss väldigt mycket. Mer än vad vi behöver. Ja, men låt oss lyfta blicken. Låt oss komma till Jesus. Han vill ge oss vila. Han vill ge oss ro. Och vilan som Jesus vill ge, det kanske är ett ord från Bibeln. Alltså jag tror att Guds ord talar. Jag tror att Guds ord är levande. Jag tror att Guds ord är till nytta för oss. Så det är så bra att kunna vad som står. För då kan det poppa upp när helst man behöver. Och bara det här Guds ordet kan få skänka vila. Men har jag tid att stanna upp? Hur ska jag kunna vila om jag inte stannar upp från det jag brukar göra? Och hur ska jag kunna få vilan om jag inte hinner komma till Jesus? För jag tror det är från honom som vi får den största och bästa vilan. Naturligtvis så behöver vi göra avkopplande saker och liksom och sova. Men det finns en vila som ingenting annat kan ge. I Malaki kapitel 3 vers 10 så står det om ett annat löfte. För in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot. Om jag inte kommer att öppna för er himmelens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Alltså det där med pengar, det är ju ganska viktigt. Så. Det är ju på något sätt är ju pengar vi lever av. Behöver inte vara pengar vi lever för att det är en väldig skillnad. Men faktum är att vi alla behöver pengar så att vi kan köpa det nödvändiga. Och alla vill nog uppleva välsignelse och gärna i stort mått. Och Bibeln säger att det är fullt möjligt att uppleva stora välsignelser. Att det är möjligt att himmelens fönster ska öppnas över oss. Och det vill vi gärna ta. Men om vi läser det här några ord innan så är ju det kopplat med att föra in tionde i förrådshuset. Alltså det här hänger ihop. Jag tror att när vi för in tionde i förrådshuset, då finns det möjlighet för Gud att öppna himmelens fönster och låta välsignelse komma ut över oss i rikt mått. Jag tror att det här är samma sak som i orden vi har läst innan, att det är någonting som måste tillämpas för att löftet ska kunna komma i kraft. Antingen är Gud den han säger att han är, eller så är det bara en bluff. Det står ju här, pröva mig nu i detta. Kolla om det här är sant. Och det gäller ju alla andra löften också. Vi ska gå in för landning här nu. Det står så här i Johannes kapitel 3 och vers 16 och 17. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Så vi gör så här, vi står upp på våra fötter.